Välkommen till Pippi-poddens avsnitt nummer 56. När vi spelar in det här så är det slutet av januari och vi har väl ganska mycket att se fram emot nu. Eller vad säger du?
Jo, men det tycker jag. Det är ju inte minst en vår som väntar bakom hörnet. Vissa tecken på det har ju redan kommit med gravänder och tofsvipor och sånglärkor, om än i väldigt små antal. Och sen kommer det väl vara ett antal bakslag innan den riktiga våren kommer naturligtvis.
Ja, det brukar ju vara så. Men vi har ju också en hel januari månad bakom oss. Och januari är ju alltid roligt när det gäller fågelskådning eftersom allting på sätt och vis känns nytt i januari. Man börjar på en ny kula och får räkna årskryss om man är lagd åt det hållet. Har året börjat bra?
Jo, men alltså, det har ju varit väldigt varierat väder med allt från dagar med nästan 20 minusgrader till dagar med 6-7 plusgrader. Så det har varit väldigt varierat väder och vi har ju kunnat titta på allt från tretuga måsar till talltitor och sibiriska knölsvärtor. Så det verkar ju som att det kan bli ett bra år. Och inte minst artrallyt som vi började året med här i Halmstad var ju trevligt där det sågs 109 arter. Är du nöjd med den dagen?
Ja, det var ju en fantastisk dag och det laget som jag ingick i, vi tyckte att vi hade ett sånt helt enkelt makalöst flyt för att fåglarna fanns där. Vi hoppades att de skulle finnas i stort sett hela tiden. Men ändå så vann vi inte för det var några som hade ett ännu större flyt än vad vi hade. Men du nämnde sibirisk knölsvärta. Om inte jag är felunderrättad så har du alldeles nyligen sett en sån.
Ja, det var ju i går den 29 januari. Då fick jag ju för mig att jag skulle åka ut på eftermiddagen. Och det är ju sällan en bra grej att göra på vintern. För det brukar resultera i besvikelser och konstigt väder. Men den här dagen så tänkte jag att nu åker jag ner till Holmsbukten. För nu blåser det ju ingenting i princip. Och börjar där vid gränsen vid Hökafältet. Alltså det här naturreservatsområdet som ligger strax söder om Lagans mynning kan man säga. Men,
ja, i stort sett mitt i Laholmsbukten.
Precis. Mm. Och där parkerade jag och gick ut på en stig och gick upp i dynerna och tittade ut mot havet och ställde in en flock med melanittor, alltså svärtor och sjöorrar. Och så var det en svärta. Det låter ju som fullkomligt ljug, men den vände liksom upp lite snett så där och jag såg, oj, det här måste ju vara en sån. Och så vände den lite till, lite mot mig. Jaha, det är en sibirisk knölsvärta. Det var ju kul.
Ja.
Men det är naturligtvis en av de fåglar som vi har sett tidigare i bukten kan tänkas. Men man får väl granska bilder. Men det är alltid kul att leta igenom massa svärtor och sjöorrar och sen se något russin i kakan. Så det kom någon till och tittade på den då och den var ju kvar i dag med. Sen vet jag att det är många som vill se den i februari som har hört av sig till mig. Men vädret verkar ju som att det då kommer ändras nu precis till februari så att det kommer bli blåsigare, hårdare vindar och ett annat väder.
Ja, och vädret har ju jättestor betydelse när det gäller andskådning i Laholmsbukten och på andra ställen. För 2 veckor sedan så skulle jag räkna änder i hela Laholmsbukten och det var en av de här riktigt kalla dagarna. Det var 13 minusgrader när jag körde hemifrån Halmstad och när jag kom ner till Båstad så hade temperaturen fallit till minus 21. Och när jag då kom ut till stranden och skulle börja skåda så visade det sig trots att solen sken och det var egentligen fint väder så gick det inte att se någonting över havet. För hela havet rök. Mm. Det var sån sjörök alltså.
Men det måste ha varit rätt läckert ändå.
Ja, det var ju vackert men man såg ju inga fåglar för de var ju dolda utav den här röken. Och jag tänkte att det här ger sig om en timme eller två när solen har kommit upp lite mer. Så jag stannade ju kvar där nere och åkte mellan olika platser men inte 17 gav det sig.
Nej. Så du åkte till bolaget i Mellbystrand och köpte ett par flaskor rom
Nej,
istället?
Det blev inte så utan jag åkte hemåt och åkte iväg och tittade på en stor gåsflock som jag hade hittat några dagar tidigare. Och det var rätt fascinerande den här gåsflocken förresten för att De gick på ett skördat majsfält med sådär 20 cm hög stubb. Och fältet var lite kuperat, och när vi stod där och tittade på de här gässen så tänkte vi väl att ja, här kan väl vara kanske en 500 gäss. Och så plötsligt kommer en havsörn, och det var som hela åken lyfte. Det hade stått massor med gäss i svackor som vi inte såg. Och jag bara gjorde ett hastigt överslag. Det var ungefär 6000 gäss som flög runt över oss. Och den här havsörnen, den jagade en kanadagås i ett par minuter. Men sen gav den upp, för kanadagåsen var helt enkelt snabbare.
Men bland 6000 gäss, då borde man väl ha hittat kanske någon spetsbergsgås eller något sånt?
Ja, där fanns några spetsbergsgäss, där fanns några bläsgäss och en och annan sädgås av tundraformen, alltså de här som vi brukar kalla för rossicus eller tundrasädgäss. Och det var några vitkindaregäss, men merparten var ju grågäss, och sen var det kanske 1500 kanadagäss också.
Visst är det så att det är väldigt mycket fler bläsgäss vi ser här nu i Halland mot vad man gjorde för åtminstone 10 år sedan. Alltså det är ju, man kan ju komma upp i väldigt höga siffror mitt i vintern här, så det verkar som att det sker någon slags förändring i övervintringsplatserna.
Ja, jag tror till och med att det är så att jag först och främst så har nog bläsgåsen ökat rent allmänt. Det är ju många gåsarter som har ökat. De gynnas ju så mycket av det moderna jordbruket. Och de gynnas ju också av att vi har så milda vintrar. Så det finns alltid mat för dem. Men jag har fått intrycket att bläsgåsen har också lagt om sina flyttningsvägar. Så de passerar i högre utsträckning över Sverige idag än vad de gjorde tidigare. Det ser man ju på rapporterna under höstarna, att det kommer stora bläskåsflockar på många ställen runt om i södra och mellersta Sverige. Och
ja,
till viss del längs Norrlandskusten med.
Precis, jag vet nu i januari på Jätterön har det ju rastat lite flockar med bläsgäst då och då. Tänker att nu ska jag prata med lite folk här, sen ska jag gå ut och filma och fotografera dem lite. Oj, nu var de borta.
Ja.
Jaha, men och sen kommer en ny flock och sen är de borta igen och sen kommer en ny flock. Så är de borta igen, men de verkar ju inte rasta särskilt länge när de väl landar. De verkar vara ganska oroliga på något sätt.
Ja, och alldeles särskilt på Jätterön där ni har en bunka havsörnar. Mm. Där får väl inte gässen en lugn stund alltså.
Nej, det är som vi har sagt innan. De kan ju jaga gäss och änder och annat även fast vi lägger ut mat. Däremot så har vi ju, det är ganska ovanligt, vi har ju sett både en ringmärkt havsörn som kommer från Finland och en ringmärkt från Norge nu i vinter. Och det är ju inte något vardagligt direkt, så. Särskilt inte finska örnar.
De har sökt sig ända hit ner till svenska västkusten.
Ja,
alltså.
Den här finska örnen verkar komma från Åbo-trakten i sydvästra Finland då. Men det kan ju haft med isläget att göra.
Mm.
Att de har varit tvungna att söka upp mat någon annanstans.
Jag tänkte återkoppla lite grann till det här med änderna i Laholmsbukten. För att jag fick ju göra om räkningen sen några dagar senare. Och då var det inte heller perfekta förhållanden, men det gick lite vågor. Och det var inte riktigt den här stora mängden som det brukar vara. Jag kom inte upp i några 8, 9, 10 tusen, utan det handlade om några få tusen bara. Och det är ju en bild vi har fått, alltså att när det är väldigt besvärliga förhållanden här så verkar det som att de här änderna drar iväg, kanske till andra sidan Kattegat, till södra Kattegat på den danska sidan alltså. Men det blev ändå ett par tusen änder. Och sen ett par dagar senare så räknade jag från Halmstad upp till Falkenberg. Och det visade sig att det låg ju väldigt mycket sådana här melanittor, svärtor framförallt, men också sjöårar utanför Ugglar på Långa Sand. Det var någonstans i storleksordningen 1500 som låg där. Och det är samma förhållanden där som i Laholmsbukten, alltså att det är sandbottnar med väldigt mycket musslor, alltså hjärtmusslor och sandmusslor. Och det som var tråkigt när jag var där uppe, det var att avstånden blev väldigt långa, för de låg långt ut. Det är väldigt, väldigt långgrunt i det området. Och mitt intryck är att de oftast ligger på mellan 3 och 5 meters djup. Eller där vattnet är 3 till 5 meters djup. Och då får man ta sig nästan en kilometer ut från Långa Sand för att hitta så djupt vatten. Det är så oerhört långgrunt där.
Det finns ju fortfarande inga vinterfynd av amerikanska sjöorrar här i Halland, men det borde ju kunna komma hit, för det ligger ju någon i Danmark nu till exempel.
Ja, och det ligger ju rätt mycket sjöorrar i Laholmsbukten nu, men de ligger ofta lite längre ut än vad svärtorna gör. Och det gör ju det lite svårare att hitta.
Ja, just igår så när det var lite stilla, då låg det hyfsat med sjöorrar ganska nära också. Men det var kanske för lite för att hitta något spännande.
Fick du se några svarthakedoppingar bland de här melanitterna igår?
Jag såg faktiskt inga igår. Däremot så var det ju ett par gamla dvärgmåsar som flög omkring där ute och födosökte. Ja, det var ju nästan roligare att se än den här knölsvärtan. De är ju så näpna och fladdriga i flykten. Ja, de är verkligen gulliga fåglar.
När jag räknade ändå i Laholmsbukten, då såg jag en svarthakedopping. Tidigare år så har det varit betydligt många fler, alltså åtskilliga 10-12. Och de där svarthakedoppingarna, det har vi väl pratat om tidigare, de utnyttjar ju svärtorna och sjöorrarna. Mm. Alltså svärtor och sjöorrar dyker ner till botten och rotar i sanden efter musslor. Och då rotar de väl förmodligen fram lite havsbosmaskar och annat som svarthakedoppingen kan utnyttja.
Men kan det vara att det var så få i år och att göra med att det var så kallt? Ja, alltså nästan säkert. 20 minusgrader under en period.
Den här dagen då det var som sjörök, då var ju, såg det ju ut som att isen skulle lägga sig i Laholmsbukten.
Mm.
Nu gjorde den inte det, för att kylan var väldigt kortvarig. Redan dagen efteråt så var det ett helt annat väder. Och det har ju hänt under tidigare år, alltså om vi går 10 år tillbaka i tiden, att isen har lagt sig i Laholmsbukten, och då måste ju de här fåglarna ge sig iväg. Och då flyger de nog över till den danska sidan av Kattegat helt enkelt.
Ja, vi har ju inte fått de här snömängderna på västkusten som man har fått på ostkusten. Det är ju sällan här att man inte kan ta sig fram. Folk pratar väl nästan om någonstans 90-talet det var så här i Halland, va?
Ja, det är bra länge sedan det var så mycket snö här, alltså verkligen. Och det har ju, även om det har varit kallt i några perioder, så har vi ju som sagt inte haft mycket snö här. Och det verkar ha gått ganska bra för de här fåglarna som har försökt övervintra här. Jag har följt ett antal rödhakar. Jag upptäckte en rödhake när vi var och åkte långfärdsskridsko. Vid en sjöstrand där det inte fanns någon, ja, det fanns en rastplats som folk utnyttjade. Och där var en rödhake. Möjligtvis kunde den då leva på rester från vid den här rastplatsen. Men sen åkte jag dit igen ett par dagar senare, och då var det inget folk alls. Rödhaken var kvar och såg ut att leva i högönsklig välmåga. Och en bit därifrån så fanns det ytterligare en rödhake. Mm. Och detta var alltså inne i skogen, långt från närmaste villabebyggelse och närmaste fågelmatning.
Ja, jag vet, det är riktigt härdade fåglar. Vi hade ju någon storm här nu i början på januari när det kom sjok med snö, och vi hade ju ett par rödhakar som hoppade omkring på tomten, och jag filmade ju en rödhake. Man såg ju den stannade upp när den här värsta snöstormen kom och stod still, och sen när det dragits förbi så hoppade den bara vidare, nästan som att inget hade hänt. Vi hade lagt ut lite äppelhalvor. Man tänker att den där lilla gulliga fågeln, den kanske stryker med nu, men de visar sig ju vara riktigt tuffa fåglar, och jag tycker vi har samma mängd rödhakar hemma fortfarande.
Ja, och det vanliga är ju att man bara har en rödhake. Ibland kan det vara två, men då är de i luven på varandra. Men en av de här riktigt kalla dagarna, då hade jag faktiskt 5 rödhakar som liksom satt och bevakade varandra. Och tittade snett på varandra. Och så fort någon närmade sig någon matbit, så var någon annan där och skulle tala om att nej, det här är min mat.
Och då kommer vi väl osökt in på vinterfåglar in på knuten, som inte blev så bra hemma hos oss. Det verkar ju funka bättre med ett kyligare väder och gärna lite snötäcke. Men nu var det lite blåsigt och ganska milt väder. Det blev kanske mer gråsparvar än vad det brukar vara. Men definitivt inte samma mängder koltrastar till exempel, eller blåmesar eller talgoxar. Men hur hade du det?
Ja, det här var ju ganska mycket fågel ändå. Inte kanske samtidigt, men nu satt jag här vid fönstret större delen av tiden, eftersom jag jobbade med det här evenemanget. Och jag fick ihop 19 olika arter. Och bland annat så hade jag en flock sidensvansar som kom på besök vid flera tillfällen och käkade äpplen. Och jag fick också lite gråsiskor som är ju den arten som är bubblaren i år, om man ska uttrycka sig på det viset. Det är ju invasion av gråsiskor över stora delar av Sverige. Även om de kanske inte har nått ner till södra Sverige i någon större utsträckning än. Men kommer vi längre norrut, från Mellansverige och norrut, så är det ju väldigt mycket gråsiska alltså. Och de kan ha kommit långt bort ifrån, det vet vi ju genom ringmärkning, att gråsiska kan röra sig över hela den asiatiska kontinenten. En ringmärkare i Sörmland fångade en gråsiska som var ringmärkt i Kina, och i Kina har de fångat gråsiska som har varit ringmärkta i Sverige. Så, och det är ju så fascinerande med tanke på att de är så små, de här gråsiskorna. Att de klarar av att flyga de här långa sträckorna.
Men Stegglitz och domherre är ju vanliga med på sina håll, kan jag tänka.
Ja, domherren verkar ju ha en positiv trend i Sverige överhuvudtaget. Sen var det väl så att vi i höstas fick in en del domherrar österifrån också. Domherre, större hackspett och svartmes kom ju i stor mängd från öster i höstas. Men svartmesarna och större hackspettarna, de har nog spridit ut sig, kanske ut i granskogarna eller ner på kontinenten. För där märker vi ingenting alls av i den här räkningen.
Märkte idag nu efter räkningen att vi helt plötsligt hade 4 entitor på tomten samtidigt. Ja, oftast har man ju bara 1 eller 2, så det var lite kul. Men är grönfinken tillbaka helt och hållet nu? Eller?
Nej, tyvärr. Det går fortsatt dåligt för grönfinken. Grönfinken och gulsparven, det är de som minskar allra mest av de här fågelmatningsfåglarna. Stegglitz och domherre är väl de som det går bäst för på lite längre sikt. Då. Sen ser vi lite oroande tendenser nu även när det gäller pilfinken. Den har minskat något varje år nu de senaste åren.
Men fortfarande vanligast i just Halland?
Ja, det är fortfarande den vanligaste fågeln både i Halland och i Skåne. Vi har ju mycket pilfinka här alltså. Men tittar man på det genomsnittliga antalet per rapport så har det gått ner från drygt 6 till bara lite drygt 4.
Men det roligaste med fågelmatning tycker jag är om man har möjlighet att spara äpplen och lägga ut. Det verkar ju kunna dyka upp lite vad som helst. Det bästa minnet var nog när vi hade en stor flock med koltrastar och en stor flock med sidensvansar som hoppade omkring samtidigt och åt såna här äpplen då från hösten som har gått.
Ja, har ni äpplen i trädgården nu som ni kan spara och lägga ut till fåglarna eller?
Vi har ju 6 olika äppelträd med 6 olika äppelsorter. Så då får vi tänka lite, den ska vi använda till sylt och den till paj och den ska vi göra saft på och så vidare. Nej, nu låter jag som någon sån här expert på sånt, men det blir man väl snart.
Nej, vi har bara 1 äppleträd och det är de äpplena de gick åt redan i höstas. Men man kan ju faktiskt be sin handlare om att få ta hand om skämda äpplen. Det brukar kunna fungera. Och sen så har jag sett också i vår affär i alla fall att de från och till har haft någon sorts erbjudande. Att man kan köpa en påse med en 7-8 äpple för en dryg 10 bara. Och det kan man ju undan koltrastarna och sidensvansarna.
Ja, det är ju mycket närproducerat där vi bor. Jag har faktiskt mejlat till Berthe Kvarn och frågat om man kan få något slags havrekross eller liknande. Men jag har inte... Nej. Fått något svar. Jag är väl inte den enda som har mejlat till dem. De tänker, ännu en idiot.
Ja. Nej, men jag tänkte vi skulle uppehålla oss lite mer vid de här övervintrande fåglarna. För att jag fick ett meddelande från en fågelskådarkompis nere i Skåne som hade stött på en måkulla när han var ute på natten. Och det började egentligen med att han hade hittat en dvärgbeckasin som höll till i ett litet dike. Och vid ett tillfälle så var det även en måkulla. Och några dagar senare så gjorde de en lite mer systematisk tur i det här området. Och de hittade inte mindre än 9 stycken övervintrande måkullar.
Med värmekamera
så,
då? Eller?
Ja, jag tror det var med värmekamera. Så att jag har också en sån här värmekamera eller värmekikare. Så jag blev inspirerad och gav mig ut i mitt lilla... Ja, strandkärr Och jag hade inte gått en lång stund förrän jag hittade en morkulla som stod där i en pöl. Och då var det is runt omkring. Men det var så märkligt för att det här vattnet, det var tydligen ganska varmt ändå. För det lyste alldeles vitt i den här värmekameran. Men trots att det lyste vitt så var det en ännu mer lysande figur mitt i det vita.
Mm.
Och det var den här morkullan då. Och sen på samma tur så gick jag förbi en uggleholk där det tidigare har häckat kattuggla. Och jag hade varit och tittat vid den uggleholken några dagar tidigare och inte sett någonting. Men när jag riktade värmekikaren mot den så var själva hålet alldeles ljust. Så uppenbart var det ugglor inne i holken. Och bara en liten stund senare så blev det en sån konsert alltså. Hannen började ropa, honan svarade och det blev ett bjäbbande de här ugglorna emellan. Jag tror att de parade sig helt enkelt för det var sånt hallå ute i skogen.
Det var riktigt häftig upplevelse.
Ja, det var så spännande att stå där i mörkret och höra det här. Och så var det precis som att jag... Alltså man kan ju ha den här upplevelsen ibland att man känner sig iakttagen. Och då riktade jag den här värmekameran lite runt omkring där jag stod. Och 10 meter bort stod ett rådjur och tittade på mig.
Du hade en känsla där i alla fall.
Ja, det var så, som att jag hade en känsla.
Ja, kattugglar är ju... Det är roligt, vi har ju en kattuggla som ropar hemma hos oss. Och den ropade ju varje dag fram till nyårsafton. Sen small det och var massa fyrverkerier. Så hördes den inte på... Jag trodde nästan den hade flytt, men den var tillbaka kring den 10 januari igen och hade börjat ropa. Ja, du har ju också hört den hemma hos oss. Men det är ju intressant hur nyårsfyrverkerier kan påverka fåglar. Man har ju till och med sett på radarbilder hur de flyger iväg långt, långt bort alltså. Mm. Så det kanske är värre än vad vi tror just det här.
Ja, vi hade ju för många år sedan så var det mycket skriverier i tidningarna. Dels om en händelse i USA och dels som en händelse i Falköping. I USA så var det ju en massa rödvingetrupialer, alltså en fågel som är ungefär som en stare i storlek och som ofta, precis som starar, övernattar i jättestora flockar. De hade blivit uppskrämda just under en nyårsnatt på grund av fyrverkerier förmodligen och flugit ihjäl sig mot master och stag och linor och kraftledningar och allt vad det var. Så det var ju massdöd bland sådana här fåglar just i det området. Och bara någon dag efteråt så kom det rapporter då från Falköping där man hade hittat en massa kajor som låg döda på en väg. Och det där verkade ju också konstigt, men det förmodligen var det så att de här kajorna hade blivit uppskrämda från sin övernattningsplats i något träd då inne i stan. Och ibland när de då blir uppskrämda så flyger de och sätter sig på någon upplyst plats. Och det händer att de sätter sig på vägar. Och det verkade som att det var det de hade gjort här. För de hade satt sig på en väg, sen hade det kommit en lastbil. Och fåglarna hann inte undan och lastbilschauffören hade väl inte uppmärksammat dem i tid.
Nej, det är nog mycket sånt där som man inte vet om, det tror jag nog.
Alltså där låg ju då 50-100 kajor döda på en väg. Och när sån där massdöd inträffar, då följs det ju gärna spekulationer. Nu är det något märkligt, något mystiskt igång, någon strålning eller någonting sådant. Mm. Vi har ju tyvärr lite grann av massdöd här längs Hallandskusten nu också med sillgrisslor som har dött i stor mängd. Det är alltså hundratals sillgrisslor.
Det är ju inte fågelinfluensa så här års.
Nej, det är det inte. Utan de här fåglarna har dött av svält helt enkelt. De hittar inte mat ute i Kattegat som är ett väldigt viktigt övervintringsområde för sillgrisslor och tordmular. Och nu under den gångna helgen så hade vi ju en väldigt, väldigt blåsig natt med stormstyrka här. Och då orkade de väl inte kämpa emot helt enkelt utan fördes in till stränderna.
Ja, till och med in till Naturum på Jätterön hade vi 3 stycken som låg precis utanför ganska nära kanalen, utmärglade då. Jag tror inte det är nog svårt att rädda dem.
Mm. Jag tog hand om en och kände på den. Den var död då alltså. Och det kändes som att den inte hade någon bröstmuskulatur kvar. Va? Utan man kunde känna benet med fingrarna. Alltså själva bröstbenet och både bröstbenskammen och själva bröstbenet.
Men det här kan ju inte bara ha med en stormnatt att göra. Det måste ju vara att de har svårt att hitta föda överhuvudtaget just nu.
Ja, förmodligen har det börjat redan kanske under sommaren med att de har svårt att hitta mat vid sina häckningsplatser ute i Nordsjön. Det finns ju teorier om att både överfiske i form av industrifiske efter småfisk och klimatförändringar har gjort att födan börjar tryta för de här fåglarna. Nu ska vi säga att sådana här massdöd, eller massdöd av den här typen då, har funnits i långa tider. Alltså det finns beskrivet från tidigt 1900-tal. Så det kan nog förekomma naturligt. Men det verkar som att det har blivit betydligt mer frekvent på senare tid. Nu har vi ju någon sån här incident nästan varje vinter. Alltså. Mm. Och det är ju lite illavarslande om det är så att det är dåligt med föda ute i Kattegat, som är ett sånt viktigt område för både sillgrisslar och tordmule. Det kom någon rapport på, om det var 1980 eller 1990-talet, alltså för en 30-40 år sedan, som sa att för tordmulen är nog Kattegat världens viktigaste övervintringsområde. Mm. Så tolkade man det då i alla fall.
En annan art som verkar ju ha ändrat sitt övervintringsområde eller dragit ut på det lite mer verkar ju vara skärsnäppan, alltså, som ökar i antal, och just i Halland övervintrar ganska stora mängder även ner hos oss numera. Och det var ju en flock på närmare 90 skärsnäppor vid Morups Tånge bara nu i slutet på januari. Man har ju mycket skärsnäppor på Öland och på Gotland till exempel, och även längre norrut. Så det verkar ju som att det blir mer vardagsmat även för oss, för att vi kan ju ha ganska svårt att se skärsnäppa i Halmstad, men nu är det ju inte alls särskilt svårt längre.
Nej, det kan ju faktiskt vara så att skärsnäppans numerär har ökat i världen. Alltså man skulle ju kunna tänka sig att klimatförändringar, till exempel på Svalbard, har gjort nya områden tillgängliga för skärsnäpporna. Alltså där det var, kanske var en glaciär eller snötäckt sommaren igenom tidigare, där är det nu barmark. Det är ungefär den förklaringen man har haft till att den isländska rödspoven har ökat så kraftigt på Island. Det är att klimatförändringarna har öppnat nya marker för dem. Och gjort så att hela beståndet har kunnat öka. Alltså. Det vet vi ju inte, men det är alltid roligt att spekulera kring sådana här saker.
Nu har ni också jobbat med den här broschyren Sveriges fåglar 2023. Har man sett någon skillnad mot 2022? Alltså på arter som har minskat och ökat, ser man någonting bara på ett år, eller blir det ungefär samma sak?
Man ska nog passa sig för att dra slutsatser från ett år till ett annat. Utan det är långa perspektiv man ska ha. Och därför så har vi i den här publikationen så har vi både 10-årsperspektiv och 20-årsperspektiv. Och det är egentligen först med 20-årsperspektivet som man kan se några rejäla förändringar.
Men det verkar ju vara en bra litteratur att använda som referens även för myndigheter och olika företag som skriver rapporter, eller skulle du säga det?
Ja, det är ju faktiskt hela syftet med den här rapporten, alltså att vi ska ha den bästa tillgängliga statistiken över fåglarna. Ja, hejsan Peter, en av våra lyssnare. I förra Pippi-podden så pratade vi om en havsörn som jagade gäss. Och du har egen erfarenhet av detta och en lyckad havsörnsjakt. Du måste berätta om den här jakten. Det lät så spännande.
Ja, det var spännande, för jag hade väl lite samma uppfattning som dig där. Att havsörnen var relativt klumpig. Men jag bor ju här ute på Näsudden. Här har vi ju väldigt mycket havsörn. Så att det här var förra hösten 2022, så stod jag här längst ut på Näsudden vid ett ställe som heter Österudd. Och då kom en havsörn så där lite slött roende genom luften. Och så stod det en flock med 500 vitkindade gäss på strandängen. Och tänkte, ja, men det blir ju som vanligt att den stöter upp flocken lite så där och drar vidare. Det händer ganska ofta. Men den här havsörnen, den närmade sig och så stötte den ut gåsflocken över vattnet. Och sen tog den höjd ovanför gåsflocken. Och då tänkte jag att Ja, men det här kan nog bli en jakt. Det här kan bli spännande. Så den tog höjd ovanför gåslocken och så tänkte jag att den kanske kommer dyka rakt ner i gåslocken. Men den betedde sig betydligt mer spektakulärt än så. Den tog rätt hög höjd och sen satte den världens fart ner mot vattnet så att den tog riktig fart. Den hade väsentligt högre fart än gåsflocken. Och så gick den rätt nära vattenytan så den åkte under gåsflocken. Och sen när den var mitt under gåsflocken så liksom tvärvände den nästan som en stigande raket rakt upp i gåsflocken. Den skingrade som ett moln och helt plötsligt då, det gick snabbt, så var havsörnen ovanför gåsflocken. Och den var ju splittrad då och relativt snabbt då så skilde den ut en vitkindad gås som den hela tiden höll nedanför sig och så liksom gjorde de några få loopar ner mot vattenytan. Det tog inte många vändor. Så tog havsörnen den här vitkindade gåsen. Den tog den med ena klon. Jag minns det här väldigt bra för det var väldigt spektakulärt. Jag blev väldigt förvånad faktiskt. För jag hade inte riktigt trott att havsörnen kunde vara så pass jaktmässig. Så att den hade vitkindade gåsen då i ena klon och nu befann de sig kanske 150-200 meter ut från strandkanten. Det här var ju så man lite på gränsen för vad örnen orkade med. Så att den liksom tyngdes ner av gåsen, tror jag, ner mot vattenytan. Och sen så liksom kämpade den allt vad den orkade. Som jag minns det höll den nog bara gåsen faktiskt i ena klon mot vattenytan. Och det funderade jag på redan då om den använde vattenytan som något slags stöd för att orka flyga in med gåsen eller om gåsen var så tung att den helt enkelt tyngdes ner mot vattenytan. Men den lyckades i alla fall ro in den här vitkindade gåsen till strandkanten där. Och väl där så, de är ju väldigt raska har jag lagt märke till, sen började genast fjädrarna rykt och den tog genast hand om den. Och, ja, det var en lyckad jakt. Jag fick en liten annan syn då på havsörnens jaktförmåga. För jag har ju sett att de kan ta väldig fart ibland. För de har lite som strategi där på näsudden att gå ner, ta väldig fart och så liksom komma lite bakom en strandkant eller något sånt där i hög hastighet. Men jag har aldrig sett dem, eller sett det så här liksom genomtänkt eller vad man ska kalla det.
Ja, när du berättar detta så känns det ju onekligen som att den här havsörnen visste vad den gjorde och den hade kanske gjort det här förr.
Ja, jag tror det, för att det kändes lite som man hade fått se de här naturfilmerna från Afrika, från Serengeti och sådana här saker från BBC som kan vara väldigt spektakulära. Och det är klart, det är en personlig upplevelse, så men jag tyckte i alla fall att det här var i nivå med det. Jag kände att jag hade bevittnat något som jag inte riktigt kanske trodde att havsörnen var mäktig, så att säga, att det var någonting utöver det vanliga. Och det är Näsudden där jag bor ungefär halvåret här. Det är ju precis i flyttstråket för de vitkindade gässen också. Så de har ju haft gott om tid att specialisera sig. Jag har även sett hur de har jagat i par här. Då kommer de från olika håll och det där blir ju mycket svårare då för bytesfågeln att anpassa sig till. Och det har jag även sett i Stockholms skärgård faktiskt. Jag är en hel del där också. Att havsörn jagar i par och då. Ja, då såg jag en ganska, ja, det är en annan historia förresten. Ja, det här var om den här jakten.
Ja, men jag måste ju också passa på att fråga dig, när du bor på Näsudden så får du väl också en del erfarenhet av kungsörnar. Gotland har ju världens tätaste kungsörnspopulation. Upplever du kungsörnarna som lika bra eller kanske till och med bättre jägare än havsörnarna? Ja, vad är din uppfattning?
Ja, tidigare så tyckte, nu låter det som man ser massa örnjakter, så är det inte, utan i förhållande till hur mycket örn man ser så är det väldigt sällan man får se en jakt. Så att det är inte några enorma mängder örnjakter man har sett. Men tidigare var i alla fall min uppfattning att kungsörnen var betydligt bättre jägare. Och fortfarande så tycker jag att den är snabbare, den har högre fart och hela den där biten. Men jag kan inte säga att jag har sett kungsörn jaga riktigt på det här genomtänkta sättet som den här havsörnen gjorde faktiskt. Som jag nämnde för dig förut, så när jag var ung, som börjar bli rätt länge sedan nu, så jobbade jag ju som hjälpreda på Grövelsjöns fjällstation. Och då var vi alltid, ja, då passade man alltid på att vara ute på fjället när man var ledig. Och ofta gick jag då i gräns på, vid, Norge ligger nära där, så jag gick ofta i gränslandet, lite offroad, där det var ganska vildmarksbetonat, där det fanns en hel del örn. I det här fallet var det augusti och då var jag ute och plockade hjortron, men det är ju lågfjäll där, så man kan gå lite upp och ner. Och då var jag på väg upp för en fjällsluttning där, och just när jag kommer upp vid krönet, och det har jag faktiskt aldrig sett förr eller senare heller, en kungsörn störtdyka i full fart. Det var riktigt spektakulärt, och det svorsade i vinden. Och det som gjorde det så spektakulärt var att den jagade en hare. Och jag kom ju där liksom bakom krönet, så jag tror ingen av dem hade sett mig. Så att haren sprang i full fart mot mig med örnen efter. Och först på kanske, ja, det var väldigt nära, det kanske var en 20-30 meter, då helt plötsligt får ju örnen in mig i blickfånget, för den var ju så fokuserad på haren. Och då ser man att den blir chockad. Så att då var det samma sak där, att man blir förvånad när det är så stora fåglar med den farten, hur oerhört snabbt de kan tvärvända. Det var ju samma sak med den här havsörnen som tog jättefart under flocken. Jag hade aldrig trott att den kunde, så att säga, tvärvända rakt uppåt i den hastigheten. Det var lite liknande med kungsörnen, fast det var länge sedan, att den också bara vände jättesnabbt. Och den satte sig bara helt kort i en tall alldeles bredvid mig, kanske bara 30, 40, 50 meter bort, och bara tittade någon sekund in i ögonen på mig. Den såg fortfarande väldigt förvånad, sen bara stack den, för att de är mycket skyggare, fjällörnarna, tror jag, än de örnarna på Gotland här, upplever jag inte som speciellt skygga. De har ett avstånd till människor på
Ja.
kanske några 100 meter. Och sen
Men
så tycker jag också att det är lite annorlunda. Ja, det vet jag inte så mycket om egentligen, men jag kan inbilla mig att det kan vara lite annorlunda jaktteknik, för här jagar de ju mycket kanin och sånt där, kungsörnarna, så de kanske inte riktigt har den där störtdykningstekniken alla gånger som fjällörnarna har. Men ja, det var
i det
lite
här
annorlunda.
fallet med kungsörnen och haren, så kan man nästan säga det, att haren kunde tacka dig för sitt liv.
Ja, kanske. Kanske. Jag funderade ju lite på det, för om det var så att den sprang mot fjällkrön, just så att den visste att hinner jag dyka ner där så kommer jag undan, eller om den, ja, det tror jag inte, jag tror inte den såg mig heller, men visst, det har man ju hört ibland, hur bytesdjur eller något kan söka sig mot en människa, för de vet väl kanske att det är rovdjur, men det tror jag inte i det här fallet. Men visst, ja, jag tror att haren kan ha tackat mig och tacka livet för, så att säga.
Men jag måste passa på att fråga dig en sak till. Alltså,
Ja.
när du är på Gotland så har du ju då ofta möten med både havsörn och kungsörn, eftersom det är så pass gott om örnar på Gotland. Jag
Ja.
har ett intryck från där jag vistas i Halland, och där jag har vistats en del i Småland också, att speciellt vid åtelplatser, om det kommer till konflikt mellan en havsörn och en kungsörn, så är det nästan alltid kungsörnen som, trots att den är lite mindre, som går segrande ur striden, för den är mera atletisk än den lite klumpiga havsörnen. Är det den
Ja.
bilden du har fått av de gotländska örnarna också, eller är det kanske
Ah,
tvärtom?
nej, faktiskt inte. Det här är ju helt anekdotiskt, för jag utgår ju bara från vad jag själv har sett, och det är ju inga enorma mängder så. Men att, och här, jag har aldrig varit med örnmatning eller örnprojekt eller någonting sånt där, men jag har sett några gånger när de har konfronterat varandra i luften, och då är det faktiskt vanligtvis tolererar de varandra, som jag upplever det, till exempel här på Näsudden. De håller lite behörigt avstånd till varandra. Men några gånger, och det här var bland annat på Husrygg, heter det är neråt Hoburgen, så ibland när det är vissa vindar så lägger sig örnarna där för att ligga stilla, och det är attraktiva platser för dem att ligga och jaktspana. Och då var det havsörn som var irriterad på kungsörn, och då möttes de lite med klorna i luften, så här, lite luftfäktning, inte något allvarligt så där. Men då var det kungsörnarna som fick ge vika. Och mitt intryck då, det här är ju ett spontant intryck, det var ju att havsörnen var på något sätt lite kraftigare, alltså lite tyngre, lite kraftigare klor och näbb. Så att kungsörnarna valde att vika undan då. Det ska man ju säga, att jag har inte sett det här särskilt många gånger. Och det kan ju ha varit en gammal havsörn och en ung kungsörn och sådär. Men jag kan, nej, jag har faktiskt aldrig sett tvärtom. Jag har sett några gånger när havsörnar har flyttat på kungsörn här. Men ja.
Kan det vara så att de gotländska kungsörnarna som är lite bortskämda av att leva på kaniner eller rabbisar som man väl säger på Gotland, att de är lite veka helt enkelt?
Det har jag absolut inget fog för, men jag tänkte faktiskt tanken att fjällmiljön ställer nog lite andra krav. Här är det ju väldigt mycket kanin, tror jag. Jag vill återigen betona att jag är ingen örnforskare på något sätt, utan jag är bara en vanlig vardagsskådare som går runt här på Näsudden. Och det finns ju folk här på Gotland som är involverade i örnprojekt som säkert har mycket bättre koll på det här. Men mitt intryck är att de har det nog lite bekvämare, Gotlandsörnarna. För det är väl, nu har i och för sig kaninpopulationen kraschat just i år. Och då blir de ju hänvisade till annat byte. Men det är ju lite mer dukat bord här på Gotland än i fjällen onekligen. Så jag kan tänka mig att fjällörnar är något mer, av kungsörnar är något mer atletiska. Det kan jag absolut tänka mig.
Ja, det här kan definitivt vara någonting som är värt att titta vidare på. Och vi får väl höra oss för med några forskare på det här området.
Ja, gör det. För det skulle jag själv tycka var roligt att höra från folk som kanske har studerat örn lite närmare, hur det ser ut helt enkelt.
Du ska stå tack, Peter, och för att jag fick ringa upp dig och prata lite mer om den här händelsen.
Det är en ära att få bli intervjuad i Pippi-podden.
Ja, det är roligt att du tycker det.
Men ja, absolut.
Stå tack än en gång. Ja, om vi jämför med förra vintern så var ju det en ganska raritetsrik vinter. Det fanns en Baltimore-trupial i Skåne, och i Skåne fanns det även en blåvingad orta, och det sågs någon blondsibis. Det har inte varit så tätt med de här dragplåstren denna vinter, va?
Nej, det är ju, har ju legat en alfrädare och en praktejder nere i Skanör. Nu i sydvästra Skåne som många vallfärder att titta på. Det är ju kul att se dem tillsammans plus ejder också.
Ja, fast man blir ju nästan lite trött på alla bilder som kommer på
ja,
Facebook.
Ja, precis. Jag tänkte på det här med. Jag hade funderat på om vi skulle åka dit någon dag. Men sen börjar man tänka, nej, det kanske man inte behöver göra. Det kanske räcker att se de här bilderna.
Men det här är ju två andarter som vi tyvärr ser mindre och mindre av i Sverige. Och det har kanske också med den här globala uppvärmningen att göra, att de kommer inte ner här i samma omfattning som tidigare. Och kanske det till och med är så att bestånden minskar. Men nog sågs det väl ytterligare en praktejd och dessutom en hona,
ja, det var
här
ju
vid
riktigt.
Hallandskusten nu i den gångna helgen.
Ja, det var ju en skådare uppe i Kungsbacka-trakten som fick bilder på den när den flög söderut från Kungsbacka-fjorden. Så man kan ju hoppas att den dyker upp någonstans. Jag har aldrig sett den. Praktejder hona på sträck. Så det hade varit riktigt kul att se.
Mm, ja, det går ju faktiskt. Man skulle ju kunna tycka när man tittar i fågelboken att de där är ju helt hopplösa att skilja från en ejderhona. Men det går faktiskt, och det är inte så svårt. Vi såg faktiskt en praktejderhona redan någon gång tidigt 1980-tal här på en exkursion med Halmstad ornitologiska förening ute till Sand. Och den fågeln, den reagerade man på väldigt tidigt, alltså, för att den avvek både i färg och framförallt då i huvudform från ejdarna.
Ja, just näbben går ju upp på ett lite speciellt sätt
den
också.
Den har en sån glad mungipa, alltså, eller näbbjipa eller vad man ska kalla det för. Mm. Och sen är de ofta lite mera varmt rödbruna, och så har de lite antydan till, inte knöl, men en liten bulle i pannan kan man säga. De har inte den där raka näbbryggen som en ejderhona har.
Nej, jag hoppas verkligen att vi kan få se någon praktejder på sträck den här våren. Vi har ju faktiskt haft en praktejder hemma nu under vintern som Frida har lagat näbben på och målat om knölen lite på.
Jaha, som, är levande?
Nej, det är faktiskt en uppstoppad som man har i Jätterö butiken på Naturum. Och sen ska vi faktiskt ta dit några ejdrar och hänga upp i taket har vi tänkt med. Mm. För det fanns i den gamla utställningen på Naturum. Så att det blir som att om man inte får se praktejder på sträck längs Hallandskusten så kan man alltid komma in på Naturum och se den här flocken flyga fram. Och det kommer ju se lite stelt ut. Men...
Så Frida, vår tekniker, hon är inte bara en duktig konstnär utan hon är också lite... Tusen konstnär kan reparera skadade praktejdrar.
Ja, hon är ju konservator och sen är hon väldigt duktig på att göra sås. Och hon är bra på att göra reparera datorer och sånt där. Sen kanske hon är lite glömsk, men vi är ju inte alla perfekta.
Nej, det säger väl inte Frida kan. Ja... Ja, Annika Rastén, du har ju blivit känd som en varm företrädare för ekoskådning. Vad är egentligen ekoskådning? Vad menas med detta begrepp?
Alltså, först får man ju göra klart att olika personer, olika skådare har ju olika definitioner. Så att man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Men min och många andras definition är ju att man skådar fågel utan något motordrivet fordon. Så det är bara vanliga cyklar, ingen elcykel, utan vanliga cyklar, skidor, roddbåt och så vidare som gäller. Och förstås till fots. Och man måste utgå från sitt hem och ut och skåda, ta sig hela skådarturen både ut till fåglarna och sen hem igen då för egen maskin. Man får inte åka buss eller lyfta med någon kompis med bil en bit eller någonting, utan allt ska ske helt miljövänligt.
Ja, men skulle man inte kunna tänka sig att du till exempel åker tåg till Nynäshamn och sedan färja över till Visby och så tar du cykel med dig och så cyklar du runt på Gotland? Får du räkna på det när du ser då?
Så skulle jag kunna göra, men jag skulle inte räkna det som ekoskådning. För det är inte ekoskådning för mig. Jag har ju skådat mycket så under min uppväxt. Jag brukade ta tåget ner till Falsterbo, eller ja, alltså till Malmö då, och så buss sista biten och till Falsterbo och sen gå omkring där och skåda. Jag har gjort massor av höstar, men det räknar jag inte som ekoskådning, utan det är ju en miljövänlig form av skådning och det är ju bra att göra så, men det är inte ekoskådning för mig.
Men som är ekoskådningen för dig, den blir då begränsad till Uppland där du bor i stort sett alltså?
Ja, men jag har ju lite drömmar om att cykla ut med. Det vore ju häftigt att cykla upp till fjällen till exempel. Men det skulle jag ju vilja ha någon med mig som gör. För det skulle kännas lite nervöst kanske att ge sig ut på sån lång cykling helt på egen hand. Om det händer någonting, man får punka mitt i natten någonstans långt bort i Tjotaheiti. Så det hade varit bra med sällskap i sådana fall. Men det är ju lite svårt att hitta likasinnade stollar som kan tänka sig att cykla upp till fjällen eller cykla ner till Skåne.
Fast jag måste ju säga att min bild av dig, det är ju att du är väldigt, väldigt orädd av dig. Jag kommer ihåg från den tiden då jag var redaktör för Vår Fågelvärld och du var krönikör. Du skrev en krönika om när du var uppe och gick på Njulla. Och så var det någon gubbe där som tyckte liksom att ja, vågade du verkligen gå här helt själv? Som tjej då. Om jag minns det rätt så skrev du någonting om att det var ju mycket farligare för honom. Man kunde ju ramla och bryta lårbenshalsen.
Jo, men den inställningen här fortfarande. Jag är ju inte det minsta rädd för naturen. Och som här för något år sedan, då sov jag under bar himmel i ett vargrevir här i Uppland. Och det är sånt där som många ska tycka, oh vad läskigt, oj oj oj. Men det är ju fullständigt harmlöst. Det var jag inte minst rädd. Jag bara låg där och hoppades att det skulle komma en varg förbi. Utan det läskiga med om jag skulle cykla upp till fjällen, det är ju vägarna, att vistas bland trafik. Det är det som är skrämmande tycker jag. Jag är inte det minsta rädd annars för att sticka iväg på långa äventyr och fjällvandra på egen hand. Det är jag inte rädd för. Men att cykla i trafik och träffa på konstiga människor, det skulle kunna vara skrämmande. Så där skulle det vara trevligt med sällskap.
Men om vi då återgår till ditt ekoskådande, får jag fråga så här, hur många arter har du på din ekolista? Har du ens koll på det?
Nej, det har jag faktiskt. Jag har kört så mycket med de här ekoårslistorna nu senaste åren, så jag kommer inte ihåg vad jag har på den totala ekolistan. Jag tror att det kan vara runt 245 ekokryss eller någonting sånt där. Men jag är lite osäker. Vet inte om jag
Det
kommit
är
upp i
ju
200.
imponerande verkligen. Vad hamnar du på när det gäller en årslista ungefär?
Vad sa du? Varför?
Vad hamnar du på när det gäller en årslista på ett ungefär?
När jag körde som hårdast här för några år sedan, 2021, det året satsade jag stenhårt på Ekoskåne, för då hade vi en tävling i Upplands Ornitologiska förening över hela året och de hade en ekoklass i den där tävlingen. Och den ville jag ju vinna, så att jag cyklade 525 mil under 2021 och fick då ihop 229 ekoårskryss.
Det är ju grymt imponerande, verkligen.
Ja, det var kämpigt. Jag kan ju tillägga att jag hittade de flesta arterna själv. Jag tror det var 209 arter jag hittade själv, alltså helt ädel eko. Och sen då 20 arter som jag fick, som en, det var en rallhäger jag cyklade till i norra Uppland, i närheten av Ledskär i november. Lite sådana, jag gjorde ju såna, några sådana riktade drag. Men det flesta nästa.
Det låter ju som ett ganska krävande drag upp till Ledskär i november.
Nej, det var ganska, alltså, det var ju bara drygt 5 mil dit och det var en ganska fin dag. Men det var lite blåsigt, men det var klart och fint väder och soligt och härligt, så att det var inga problem. Jag hade försökt cykla på den där rallhägen några veckor tidigare, när den först hade hittats, men då fick jag vända för då mötte jag en snökanon, så att då blev det lite för farligt vädermässigt att fortsätta.
Ja, jag måste säga att jag är djupt imponerad av det här. Men du, jag skulle gärna vilja ställa några frågor som inte har med ekoskådning att göra. Det har ju så sakteliga börjat bli vår, i alla fall när det gäller ljuset och en del fågeläte, talgoxar och ringduvor och sjunger och spelar här för fullt när man är ute och går. Snart kommer ju stenskvätterna tillbaka. Och jag gissar, efter att ha följt dig under många år, att det där är någonting du ser fram emot.
Jo, men så är det ju. Stenskvättor har ju fått en speciell plats i mitt hjärta.
Hur kommer det sig?
Jag började jobba i ett stenskvätterprojekt våren 2005 för Thomas Pert vid SLU i Uppsala. Och från början var det väl kanske bara tänkt att jag skulle hålla på med det där någon säsong eller sådär, men jag trivdes bra med jobbet och de trivdes bra med mig, så det blev ju att jag fortsatte även nästa år och nästa år och nästa år. Så det var ju först här nu, bara för något år sedan, som jag började känna att men det här, nu börjar det bli lite bra. Nu har jag jobbat nästan 20 år med stenskvätter och jag kan de här kohagarna nu. Det börjar bli dags att göra någonting annat. Och de kände så även inom stenskvätterprojektet att ja, det börjar bli dags att runda av det här nu. Men det blev närmare 20 år med stenskvättorna. Och jag har ju lärt känna den arten på en nivå som man aldrig får chansen att lära känna vilda fåglar annars. Det här är att vi har färgmärkt stenskvättorna så vi kan känna igen individerna. Det har varit otroligt spännande att följa och se samma individer från år till år och märkas. De har ju egna personligheter precis som vilka andra djur som helst eller som oss människor. De är verkligen individer. Det är jättetydligt. De beter sig på olika sätt. Och vissa stenskvättor som kom tillbaka flera år i följd, jag märkte att de började lära sig känna igen mig också. Så jag var med om en del ganska häftiga grejer med de här stenskvättorna. Det var en hanne som jag hade ringmärkt som bounge. Han var lite skygg första åren men blev mindre och mindre rädd för mig för varje år. Och efter några år så märkte jag en väldigt underlig grej med honom. Första gången jag kom ut i fält på våren och han hade kommit tillbaka från Afrika, när han fick syn på mig så kom han flygande mot mig och spelflög rakt över huvudet på mig. För stenskvättor har ju en sångflykt som är väldigt fin. Och det gjorde den här hannen. Han kom rakt mot mig och flög precis över huvudet på mig några meter upp och sjöng. Och gjorde nog så några gånger och sen åter han vände han bort till sitt stenröse eller var han satt någonstans. Och det var ju otroligt mäktigt att vara med om och klart att fundera varför gjorde han så här?
Det låter ju nästan som att han blev lite förälskad i dig.
Ja, så kanske det var. Ömsesidig kärlek, för att den skvätten kom ju att bli väldigt speciell för mig också. Och det var ju vemodigt när han inte fanns längre, alltså när han försvann. Han blev, tror jag var 7 år gammal. När jag förstod att han inte hade kommit tillbaka sen ett år, så det var sorgligt då att han var borta.
Fascinerande att få en sån personlig relation till en fågel.
Ja, och det hade jag ju med flera olika stenskvättar. Det var inte bara den här hannen, det var flera andra, både hannar och honor som jag fick speciell kontakt med. En hona som var släkt med den här hannen, hon var väldigt orädd och hon brukade också komma och titta på mig så här, första gångerna på våren så brukar hon komma och sätta sig och bara titta på mig på ett speciellt sätt. Också så här jättemärkligt, varför gör en vild fågel så? Men ja, jag fick en speciell relation med stenskvättarna.
Ja, och om jag har förstått några av dina kollegor i ditt nuvarande arbete rätt så börjar du också få en rätt speciell relation till kungsörnar. Är det så?
Det stämmer bra.
Jag har gjort en annan intervju med Peter Landell som halva året ungefär bor på Gotland. Och det började egentligen med att han berättade om havsörn och sen kom vi att prata om havsörn och kungsörn och relationen mellan de här båda örnarna. Vilken är din uppfattning? Alltså min uppfattning är att kungsörn ofta går segrande ur striden om det blir bråk mellan de här båda. Petter som har sett dem på Gotland, han har väl snarare uppfattningen att havsörnen är den som i regel går segrande. Har du några sådana upplevelser av möte av kungsörn och havsörn?
Nej, för att jag ser dem väldigt sällan tillsammans. För när jag inventerar örn i Dalarna, då är det ju mest kungsörn det handlar om. Det kan flyga förbi någon havsörn, men det är mest kungsörn. Och här i Uppland har vi bara ett kungsörnsrevir, ett känt i varje fall kungsörnsrevir. Och när det har kommit förbi havsörn där, då blir det ju tjafs förstås, men då har det ju varit i närheten av kungsörnarnas boplats. Så då har de ju tjafsat med havsörnarna, men det har ju inte varit så givet kanske vem som har gått segrande ur. Det blir liksom lite tumult och sådär, men det är ju lite svårt att tolka vem som kände sig som segrare i det hela, utan ofta blir det ju att det är lite fight i luften och sen glider de iväg åt varsitt håll och allting gick ganska fredligt till egentligen.
Men vi får väl ta den frågan med några örnforskare kanske. Men vad är det som
Jag
gör att
tror ju Gotland är bäst ställe att kolla på de här interaktionerna där ju både kungsörn och havsörn finns i stora antal. För annars är det ju lite delat i landet. Så att havsörn närmare kusten och kungsörn närmare fjällkedjan.
Men vad är det som har gjort att du har fastnat för Kungsör nu?
Det var ju, jag trillade ju lite in på det här inventeringsjobbet som på ett bananskal för att jag såg ett upprop på Facebook för några år sedan av en skådebekant som de behövde örninventerare och jag tyckte att det där lät ju jag som klippt och skuren för det stod ju sånt där som trivs du med att jobba ensam och kan du vara ute utomhus länge och så vidare. Är du slittålig och envis ungefär så och jag tyckte check på allt, ja det passar mig bra. Så att jag fick börja inventera örn och det handlade ju mest om kungsörn. Och jag kände direkt att det här var verkligen min grej, det här passar jag utmärkt för. Jag har det psyket som krävs för att stå stilla utomhus och frysa hela dagarna och spana efter örn. Och också det här observationsförmågan, upptäcka örnar på hur långa avstånd som helst. Och tålmodigt kunna stå och följa dem också, bryta mitt i lunchen och sen stå och följa någon kungsörn i trekvart. Återuppta lunchen någon timme senare. Så det passar mig utmärkt.
Och du har jag förstått på dina rapporter på Facebook bland annat att du har haft några ganska nära möten med kungsörnar också, som fåglar som har kommit och liksom spanat in dig.
Ja, det har hänt flera gånger. Lite liknande som det här med stenskvättan som kom och tittade på mig. Det har hänt även med kungsörn flera gånger. Jag hade en sån plats i norra Dalarna en dag där jag stod och spanade. Och det kom en 2K kungsörn sträckande norrut längs en bergskedja som jag stod och tittade mot. Och sen när den var i höjd med mig ungefär, den var alltså 3 kilometer bort och på väg norrut. Och sen när den var i höjd med mig, då styrde den plötsligt österut, rakt mot mig, där jag stod på ett annat berg. Och så kom den och flög in rakt ovanför mig på låg höjd och kretsade några varv över mig och tittade på mig. Och sen fortsatte den norrut. För den var ju alltså på väg norrut, men den hade fått syn på mig där på 3 kilometers håll och tyckte att det där såg intressant ut. Och på samma berg, det var väl inte samma dag, men samma år tror jag, så kom det en annan kungsörn, en lite äldre fågel, 5K eller 6K var den vid det tillfället. En hona. Hon hade ju revir där med en adult hane och de flög förbi ibland, men vid det här tillfället så kom hon väldigt nära och hon hade nog inte sett mig för att det var lite skogsridå emellan. Och så plötsligt kom hon ut över den här skogsridån ut mot mig och vanligtvis när örnar får syn på en så brukar de ju vika undan, men det gjorde ju inte den här honan utan hon fortsatte mot mig precis som den här ungfågeln hade gjort. Så kom hon och flög in över mig och kretsade över mig och tittade nyfiket på mig och sen fortsatte hon lugnt vidare. Så det var ju ingen panik alls. Och där började jag också fundera över, vad är nu detta? Varför börjar kungsörnar komma och titta på mig? De är inte ens rädda utan de kommer att titta på mig. Och jag funderade över om det hade att göra med min stora, fluffiga, svarta vinterjacka som jag hade på mig där. Och de helt enkelt tyckte att jag såg ut som en jättetjäder och blev lite nyfiken och tänkte, kan det vara något käk här?
Jag
Jag vet
tänkte
inte.
att det var ett alltså.
Ja, jag vet inte, för örnar är ju normalt sett rädda för människor och brukar ju flyga undan och inte ser de att det är någon människa någonstans så viker de ju av i god tid. Så. Men de här två örnarna kom ju och verkligen sökte upp mig och skulle titta på mig vad jag var för någonting och de gjorde det ju på väldigt nära håll också. Jag vet inte om det var 50 meter jag hade om jag snett upp i luften så eller någonting. Det var ju alltså väldigt nära för att vara en örn.
Jag tror att många som hör det här tänker, blev du aldrig rädd?
Nej, inte det minsta. Jag är ju bara jättefascinerad. Det första jag gjorde var ju att när örnen kom närmare, att fram med kameran så fort som möjligt och upp med kameran. Och så la jag mig ju lite på rygg också för att jag förstod att det är ju hopplöst att fota rakt upp sådär. Och örnen var ju på väg rakt över mig. Så att jag la mig där lite på rygg i snön. Snöskorna spretandes i vädret och så fota örnen, eller örnarna. Så mycket fina bilder på båda de här individerna.
Verkligen fascinerande. Stort tack,
Ja.
Annika.
Jag sätter mig i soffan och börjar redigera en intervju från vintern. Ett samtal om hur det går till att lägga ett vasstak. Den blev bra och informativ. Jag lägger till ett bildspel över själva processen med att lägga taket som bara tog 7 veckor. Naturum Jätteröns vasstak var trots allt det största projektet som företaget hade utfört. Nu ligger det nya vasstaket där som nästan påminner om glänsande guld när solens strålar träffar från rätt håll. Som så många gånger förr hoppar Silvia upp i mitt knä. Oftast händer det precis när jag har tänkt gå. Men det är som att hon känner på sig att jag snart ska röra på mig och vill hålla mig kvar. Hon har för vana att titta på mig precis när hon hoppat upp. Det är ett sätt för henne att visa att hon vill ha mitt godkännande över att hon får sitta i mitt knä eller lägga sig på mitt bröst. Jag godkänner hennes närvaro genom att stryka henne med handen över ryggen. Hennes päls är mjuk och slät. Tassarna börjar trampa. Hon spinner. Silvia är vår katt. Hon är svart och vit, eller mer mörkbrun och vit. Men det krävs bra ljus för att kunna se det. Hon har vita fötter som nästan ser ut som små flörtkulor. Hennes nos är vit och ögonen ljusgröna. Hon har fått en hjärtformad mörk fläck i det ena ögat på ålderns höst som ger henne ännu mer karaktär. Silvia är snart 14 år. Hon är född 2010 vilket motsvarar 72 år i människoår. Silvia är mycket kelgo, varm och mjuk och enligt flera den snällaste katt de någonsin har träffat. Jag kan bara hålla med. Det är en tacksam tröst att kunna plocka upp och krama henne när jag haft en dålig dag eller bara för att mysa en stund. Jag tycker att hon doftar som nybakat bröd. Hon är som en liten limpa, hela hon. Silvia visar alltid väldigt tydligt att hon är hungrig, både morgon som kväll. Hon beter sig alltid som att hon tror att hon aldrig ska få mat igen. Detta har att göra med att hon som ungkatt lämnades vind för våg av hennes första ägare. Hon hittades utmärglad med fästingar runt hela halsen och hade kattungar redan då. Hon hamnade först på kattfotens katthem och sedan hos oss som jourhem. I början var hon väldigt svår att få kontakt med. Hon låg ofta och gömde sig under soffan eller sängen. Men åren gick och hon blev lugnare och allt mer kelig. Det har varit en fantastisk resa. Silvia är inte utekatt. För hon skulle vara en veritabel fågelmördare, tror vi. Hon dömer oss aldrig och möter oss alltid med kärlek och blöta nospussar. Ibland blir vi svartsjuka på varandra för att hon kanske spenderar mer tid hos den ena än hos den andra. Hon är en alldeles underbar, kompakt liten katt som jag kramar varje dag. Jag skulle nog inte klara ett liv utan katter och fåglar. De ger mig tröst i en hård värld. Jag kollar väderapparna i mobilen och ser att vinden ska lägga sig under eftermiddagen och bestämmer mig för att ta en tur ner till Laholmsbukten för att leta igenom melanittorna, det vill säga svärtorna och sjöorrarna, efter något spännande. En eftermiddagstur i januari brukar sällan ge något av värde, men jag känner att jag måste ut. Havet viskar i mitt öra att det är dags för en träff mellan oss. I bilen ner tänker jag att det skulle vara roligt att ha någon med ner på skådarturen. Men snabbt inser jag att det ju faktiskt är måndag. Jag är ledig på måndagar, men då jobbar alla mina vänner. Jag lyssnar på söndagsintervjun i P1. Martin Wiklins vänliga, men också bekymrade stämma, gör dessa intervjuer lyssningsvärda. Han ställer både mjuka som hårda frågor. Och inte rädd för att pressa sitt intervjuobjekt tills han får det svar han söker. Det är precis det som lyssnaren efterfrågar. Det finns en parkering nära Tallskogen vid Södra Hökafältet mitt i Laholmsbukten. Jag har en halvtimme dit hemifrån. Parkerar, går stigen ut mot havet och passerar några glada barn vid en förskola strax intill. De tittar med stora ögon på min tubkikare och stativ och utbrister: "Vad ska du filma?" Jag svarar: "En raritet, hoppas jag." "Vad är en raritet?" frågar de. Jag säger: "Något man inte ser så ofta." De upprepar samma fras i kör något fundersamt: "Något man inte ser så ofta." Jag vandrar vidare mot sanddynerna och havet med halvhjärtade förhoppningar om något sällsynt. Hittar en sanddyn. Men där kan jag inte ställa stativet så det står rätt. Kollar upp en ny plats. Nej, inte där heller. Och inte nästa heller. Får börja justera stativbenen fram och tillbaka. Nu har jag till slut hamnat rätt. Stranden är tom på folk. Havet och himlen går nästan i ett. Det är svårt att urskilja en horisontlinje. Ställer tubkikaren i riktning rakt västerut och tittar ner i okularet. En svart and ligger lite snett bortvänd från mig. Men det är ändå något som gör att jag inte släpper den och går vidare. Den har ju för bövelen världens fetaste vita Nike-logga kring ögat. Och huvudet känns grovt. Vänd närmare mig, vänd upp, snälla, tänker jag för mig själv. Så gör den det, ungefär som att den hör mina tankar. Ja, ta mig fasen,
Då har vi ju ett huvud format som ett strykjärn med en kantig mörk näbbknöl ovanpå den skärröda näbben. Jag tänker direkt att jag måste dokumentera den och börja både fotografera och filma med mobiltelefonen genom tubkikaren. Runt omkring den ligger både vanliga svärtor och sjöårar som en vacker inramning. Det är en hanne sibirisk knölsvärta. Jag larmar ut den både på det lokala larmsystemet och rikslarmet. Klockan är nu närmare 2:30 och det lär inte vara så många som hinner hit innan det mörknar. Ett par gamla dvärgmåsar flyger runt och letar mat utanför flocken med melanittor. De är så näpna med sin flaxiga flygstil och rundade vingar. Jag slutar titta i tubkikaren och helt plötsligt står en man med en tax bredvid mig. Han har kikare runt halsen och undrar om jag har sett några havsörnar. Havsörnen är fortfarande ovanlig, hävdar han, och jag försöker väl antyda att de blivit väldigt vanliga i Sverige på senare år, med flera häckande par i Halland. Men jag tror inte informationen går in. Jag berättar om den sibiriska knölsvärtan och han rättar mig med att det heter svärta. Då inser jag att här kommer vi nog inte längre och vinkar glatt adjö till honom. Han går ner på stranden och möter upp en annan hundägare. Skönt, tänker jag. Varför är det så många som inte vill lyssna på en när man väl vill informera om något? Jag går tillbaka mot bilen samtidigt som föräldrarna hämtar barnen på förskolan intill. Jag kör in hemma på uppfarten, öppnar dörren till huset och på 3 sekunder står hon där, Silvia. Jag tar upp henne och kramar om henne. Hon är hungrig. Jag är hungrig. Vi äter tillsammans. Hon ur sin aktivitetsboll, jag från min tallrik. Pastagratäng med mycket tomatsås, kryddor och ost. Det är en måndagskväll i sena januari. Ännu är det långt kvar på vintern. Men jag vill att det ska bli vår nu. Vad jag vill spelar ingen roll. Det kommer att bli flera bakslag på vintern, det vet jag. Knölsvärtor i all ära, men koltrastsång, jamande tofsvipor, drillande sånglärkor och flöjtande storspovar slår det mesta. Silvia hoppar upp på mitt bröst och börjar spinna. Hon blir allt tyngre. Till slut somnar hon med en lätt suck och ligger varm och mjuk kvar på mig. Hon gör det gulligaste en katt kan göra. Hon lägger sitt huvud över min handled och sover vidare. Det slår mig att Silvia har precis samma färger som en knölsvärta och ler för mig själv. Katter och fåglar är livet ändå. Det enda jag kan sakna när livet är så här är mina vänner. Snart somnar jag också för en stund och hoppas att jag ska vakna efter vårdagjämningen som så många gånger förr. Det känns som om våren har ställt dörren på glänt. Jag kan se en strimma av ljus och känna hopp.
Vi brukar ju också prata om vad vi har att förvänta oss. Och nu går vi ju i en tid som egentligen är full av förväntan. Våren ligger framför oss.
Men februari är ju en svår månad.
Ja, du brukar säga det.
En labil månad. Däremot har jag lagt märke till att det ser lite lovande ut på ugglefronten på något sätt. Det är någon sparvuggla där och någon pärluggla där. Och det är ett gäng hökugglor i Halland också. Och det har väl setts också lappuggla på sina håll, om jag förstått det rätt.
Mm.
Så det kanske är ett tecken på att det kan bli ett intressant uggleår här. Och jag vet en hökuggla nu som hittades inne på Mästocka skjutfält vid Rävshult. Den har ju setts där tidigare år, så man undrar, är det samma individ som kommer tillbaka och håller ett revir där och kanske till och med eventuellt skulle kunna häcka där? Det har ju varit en oerhörd dröm att hitta en hökugglehäckning i Halland.
Mm.
Men det borde inte vara omöjligt.
Jag tror nog att det är en fåfäng dröm.
Ja.
Visst, det var ju en jättestor invasion av hökugglor någon gång på 1980-talet. Och efter den så hade vi ju några häckningar ganska långt söderut i Sverige. Jag tror i norra Västergötland eller någonting i den stilen. Men nej, jag tror inte särskilt mycket på det. Men Men jag kan ju bekräfta att det är goda förutsättningar för ugglor.
Mm.
För att nu när vi hade snö här nere, det var ju ingen lång period. Men då var jag ute och spårade fåglar, morkullor och vattenrallar i första hand. Och jag såg otroligt mycket spår av smågnagar alltså. Mm. Det känns som att det är fullt med sorkar och möss ute i skogen här. Redan efter första snönatten så var det alldeles fullt med kors och tvärs gick de här spårlöparna.
Ja, det är ju något att se fram emot.
Ja, ugglor är ju någonting som vi har att se fram emot nu och naturligtvis vårfåglar. Men finns det någonting annat som du väntar dig nu i vår?
Nej, men något annat som jag hade uppskattat i vår, det är ju att se vad det kommer att häcka för fåglar på vår nya tomt där vi har flyttat in. Det hade ju varit kul att till exempel få hem tornseglar som häckar under takpannor eller kanske rent av någon rödstjärt som väljer att häcka i en holk eller vad som kommer rasta på tomten eller flyga över. Jag vet ju fortfarande inte hur, om det blir en sträckled där över det nya stället som vi bor, om man kan se ett bra streck till exempel av småfåglar eller gäss eller liknande under vissa vindar och rovfåglar under vissa vindar. Så det ska bli väldigt spännande att se.
Även det är liksom lite jungfrulig mark för er nu, för att ni flyttade dit i höst alltså.
Ja,
ganska sent på hösten dessutom.
Ja, det var ju skiftet oktober-november, så då var ju i princip efter allt flyttfågelsträck hade dragit förbi, så vi vet ju ingenting än. Vi går i blindo, va?
Ja, så då är tomtlistan inte så digare än.
Nej, men du har ju bott här i stenugeriet i snart 44 år. Känner du fortfarande att du kan upptäcka något nytt från din tomt?
Ja, det går ju väldigt lång tid mellan varje ny upptäckt. Och det är bra länge sedan jag hittade något nytt här. Det var ju den här dvärgsparven som höll till här för...
Men vänta lite nu, var det inte det skedstork som du fick in här förra året också?
Ja, förra året var det skedstork.
Okej. Ja, just det, 2022 hade du skedstork här.
Ja, och då var det på väldigt, väldigt långt håll.
Men de hade setts nere på Trönninge ängar innan, eller hur var det?
Ja, nej, den här skedstorken som jag såg då för 2 år sedan, den var nere i Påarp. Och blev uppskrämd och var uppe och flög en liten runda. Och det gick alltså att se och känna igen den här något sånär i alla fall, får jag säga.
Jo, jag vet att jag var där.
Och det är på 9 kilometers avstånd. Men sen i våras...
Och det var den obsen jag tänkte
ja,
på.
Ja, 2023.
Mm.
Då hörde en skådarkompis Alexander Blömer av sig. Och det kom ett meddelande, det stod 3 skedstorkar på väg mot dig.
Mm.
Och då var han på Trönninge ängar som alltså ligger 8-9 kilometer härifrån.
Och du låg kvar i sängen?
Nej, jag var faktiskt uppe då. Men jag fick full fart upp till andra våningen av huset och upp med kikare och så stod jag där i fönstret och väntade. Och så kom de.
Ah.
De här 3 skedstorkarna flyger förbi på bara några 100 meter.
Ja, det är häftigt. Sånt är riktigt kul.
Mm. Så det är det senaste tomtkrysset. Innan dess så var det dvärgsparven. Men...
Jag vet, jag ringde dig om i Grätthägen någon gång när jag var i Grötvik. Då var det nytt, men sen har du väl haft det några gånger efter det också.
Ja, det börjar ju bli lite av en dussinvara nu för tiden, de här Grätthägarna. Så ska man ju inte säga om en sån elegant och vacker fågel. Men... Jag har väl under de här 44 åren som jag snart har bott här i detta huset fått ihop ungefär 240 tomtkryss.
Ja, det måste ju mäta sig bland de bästa tomterna i Sverige då.
Ja, men då har jag ju också haft fördelen att jag har ju jobbat hemifrån under en mycket stor del av den här tiden. Och kunnat skåda från huset i stort sett dagligen.
Men har du någon relativt trivial art som du inte har sett, som du kanske borde ha sett under den här tiden då?
Länge, länge var det gulsångare.
Alltså härmsångare menar
ja,
du?
Ja, härmsångare, ja. Nu är jag
tillbaka. Han använder det gamla namnet, men det är kul.
Jag är tillbaka på 1980-talet nu.
Sen visade Peter Fransén upp en handhållen i Ringmärkadungen.
Nej, så var det inte. Utan jag hade skaffat ett fågelbad. Och satt och tittade ut genom fönstret när jag satt och skrev. Och plötsligt så var det en sångare i fågelbadet. Och jag tänkte väl sådär att det är en lövsångare. Men så såg jag att det är ju ingen lövsångare, det är ju en härmsångare. Och då hörde till saken att ett par skådarkompisar hade sett härmsångare i min trädgård. Men inte jag.
Nej, det gills ju inte.
Nej. Så ja, det är väl den. Jag kan inte komma på om det är någon annan sån här trivial fågel.
Nej, men det är ju kul att det kan vara någonting.
Men när man pratar om sånt så kan man ju prata om de häftigaste tomtkryssen. Och det allra häftigaste var väl egentligen den här svartbrynade albatrossen som flög omkring i Laholmsbukten 2004, tror jag det var. Som jag faktiskt såg från mitt hus då. Men mycket tack vare skådarkompisar som ringde och sa att nu är den på väg. Mm. Men det mest oväntade tomtkrysset var faktiskt när jag en dag stött upp två rapphöns i trädgården.
Ja.
Och det är långt till rapphönsmarker härifrån. Alltså. Och jag fattar fortfarande inte riktigt vad 17 gjorde de i min trädgård.
Nej.
Men
det var kanske någon som smällde fyrverkerier och de hamnade.
Ja, det kanske var någonting sånt. Ja, någon sån där udda sak. Sen får vi ju hoppas också att vi äntligen ska få lite ejdersträck igen. Det går ju inte bra för ejdern här längs västkusten. Men det har ju gått bättre för ejdern i Östersjön nu de senaste åren än vad det har gjort på flera år. Och vi kan väl kanske nära en liten förhoppning om att det fina ejdersträck vi hade här en gång i tiden längs med Hallandskusten, att det ska komma tillbaka. För det är ju någonting som jag verkligen saknar. Alltså det här ejdersträcket som under en vår kunde omfatta 100 000–150 000 individer. Riktigt bra dagar kunde komma 10–20 000 ejdar. Det är kanske små summor jämfört med vad man ser i Skåne och på Öland. Men det var ändå väldigt storslaget alltså.
Ja, och det börjar ju ofta ganska tidigt med, så man har lite att titta på redan från mitten på mars och framåt. Annars är det ju ganska lugnt. Däremot har vi ju ett extremt fantastiskt sjöåresträck här längs Hallandskusten som i princip oslagbart i Sverige skulle jag säga, med tiotusentals fåglar som kan passera under en och samma dag. Så det glömmer man ju lätt bort faktiskt.
Och det som är så fascinerande med sjöåren och med många andra sjöfåglar, det är ju att de, när det är ljust, verkar vara väldigt rädda för att flyga över land. Men så fort det blir mörkt och de slipper se eländet, landet alltså, då flyger de över land. Nej, men alltså de här sjöararna som vi ser här längs Hallandskusten, de kommer ju utifrån Nordsjön, rundar Skagen, flyger in i Kattegat och följer Hallandskusten söderut, ner till Laholmsbukten eller Skälderviken, framförallt Laholmsbukten. Och där kan det då i april ligga 10–20 000 sjöarar. Och så på kvällen när det blir mörkt så lyfter de och så drar de in över land. Och långt in i Småland och uppe i Västergötland så hör man de här pipande ljuden uppifrån himlen när sjöåreflockarna passerar.
Ja, får du sätta upp en mikrofon hemma och se vad man kan spela in. Nej, men sen är det ju också, om jag får önska mig någonting i vår, så hade det ju varit gött om det inte blir nordvästvindar i hela april och maj, för att blir ju sträcket därefter. Då blir det inga bra tärndagar och inga bra lomdagar heller till exempel. Så dagar med nordvästvind i maj är ju verkligen segt alltså.
Ja, ja, och överhuvudtaget när våren är seg, när det är kallt väder på våren, även i mars och i början av april, och det är jobbigt alltså. Vi har ju faktiskt en amatörmeteorolog får man väl säga, som har en egen Facebook-sida här.
Ja, den är kul att lyssna på.
Och han skrev någonting lite illavarslande om att det kan bli en lång kall vår. Jag vet inte om det bara var någon besvärjelse eller någonting sådant för att det inte skulle bli det, men det där är ju ett väderläge som vi fågelskådare inte gillar.
Nej, det får gärna vara sydostvindar och sydvästvindar om vartannat. Det spelar inte så stor roll. Det kan generera mycket kul, men helst inte vindar norrifrån.
Nej, vi har ju tyvärr haft ett par sådana långa perioder nu under senare år. Då det har mer eller mindre stått och stampat alltså. Ja, innan vi avrundar för den här gången så skulle jag också vilja nämna att när jag var ute och räknade sjöfåglar här då i mitten av januari, så noterade jag att det var väldigt, väldigt lite skarvar här längs med kusten jämfört med hur det brukar vara. Jag fick ihop från Båstad upp till Falkenberg inte mer än 62 storskarvar och 4 toppskarvar. Och det brukar vara flera hundra. Och det här står ju faktiskt i kontrast till en inventering som gjordes förra året och som visar att storskarvarna har ökat väldigt, väldigt kraftigt i Sverige. Men kontrasten är inte så stor egentligen, för att de allra flesta av våra häckande storskarvar, de flyttar långt söderut i Europa på vintern. Och det är inte så många som är kvar i Sverige. Det är kanske 10% eller något sånt i bästa fall. Och sen dessutom när det är så här kallt som det har varit periodvis, då ger de sig iväg, även de som har försökt övervintra. Det här med den här inventeringen från förra året, den visar alltså att det finns närmare 74 000 eller kanske till och med 75 000 par storskarvar. Och den förra inventeringen som gjordes, det var 2012, då var det bara drygt 40 000 par, så det är alltså nästan en fördubbling. Och sen har man också upptäckt en sak, och det är att i Bohuslän så verkar det som att de båda storskarvsunderarterna, alltså sinensis, den som vi kallar för mellanskarv, och den atlantiska storskarven, att de håller på att blanda sig där.
Mm-hmm.
För att det finns individer i bohuslänska kolonier som ser ut som atlantiska storskarvar. De har en mycket mindre sån här ljusfläck under, eller hudfläck under näbben, eller ett hudparti ska man väl säga, än vad de andra mellanskarvarna har, bland annat. Så att det här visar ju också att fågelfaunan är ju väldigt dynamisk. Det kan ske stora förändringar på ganska kort tid alltså.
Men annars verkar ju toppskarven gå oerhört bra i Halland. Mm. Alltså man kan se flera hundra på en plats. Och...
ja, vi får se vad den här vintern kan innebära. För vi såg de här kalla vintrarna vi hade 2009-10 och 2010-11. De innebar ett rejält hack i toppskarvskurvan.
Och den här vintern får väl nästan räknas till en sån vinter ändå, kanske någonstans? Eller?
Ja, kanske lite grann åt det hållet.
Vi vet inte riktigt allt än ju.
Nej, det har ju varit rejält kallt längre norrut i Sverige. Vi har ju inte haft så... vi har ju bara haft ett par kortare perioder med...
har du pillat mot 20 minus och där kanske någonstans.
Men när det gäller toppskarven, den etablerade ju sig i Sverige 2004 då, och första konstaterade häckningen i alla fall. Och nu senaste uppskattningen, då var det ju någonstans i storleksordningen 1100 par. Så där har det också gått väldigt snabbt, alltså från nästan noll till så många. Men kanske blir det ett nytt litet hack här i kurvan efter den här vintern. Vi får väl se.
Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.